I det här avsnittet ska vi prata om en shitification, eller skitifiering.
Dags igen för nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter jag, Andreas Berg.
Och så här låter jag, Joakim Wernberg.
En shitification, det låter inte roligare på svenska, skitifiering.
Nej, jag har även sett förslaget sugifiering.
Ja, men vad är det som blir skitigt eller suger i allt större utsträckning?
Det beror lite på vem man läser. Storyn är så himla bra så alla vill göra den till sin egen. Men om vi går tillbaka till källan så är det Cory Doctorow som är skribent, jätteduktig på att spana tekniktrender och sci-fi-författare för ungdomar kan man säga.
Men vad är det han hävdar skitifieras?
Han skriver att en shitification är det sätt på vilket plattformar dör, alltså digitala plattformar. Han menar att de blir skitigare och skitigare, alltså de blir sämre och sämre, egentligen det han vill säga.
Så Facebook var bra en gång för länge sedan men är nu bara skit.
Det här har alltså blivit årets ord enligt någon amerikansk lista och räknas som nyord. Och...
Vad härligt, då ska jag börja använda det mycket mer.
Ja, det är jättelätt att få in i en mening kan jag säga. Det är inte alls en tungvrickare. Jo, det Cory Doctorow säger är att till en början så är plattformar beroende av att få användare. Och därför så erbjuder man tjänster som är så attraktiva de bara kan.
Just det. Det blir ett wow-moment. Det finns en app för att göra det här. Oj vad den underlättar i mitt liv.
Och det är då för att nå kritisk massa. Och så här långt.
Ofta är det gratis också såklart.
Ja, och det tenderar att fortsätta vara. Mm. So far so good. Och det är de här positiva nätverkseffekterna man vill åt. Man vill nå det som kallas kritisk massa. Sen när man har gjort det, menar Doctorow, då helt plötsligt slutar man bry sig om användarna. Och så börjar man missbruka förhållandet till användarna. För man har fått in dem på plattformen. Och i hans logik så är lock-in-effekten. Alltså, det blir svårt att lämna plattformen för dig som användare. Han använder Facebook som exempel. Om du ska lämna Facebook, du har precis hoppat på. Du får tänka dig tillbaka till 2008, 2009, något sånt.
Ja,
du har precis hoppat på. Din familj är där, dina vänner är där, din släkt är där. Och sen så känner du, nu vill jag lämna. Då uppstår ett koordinationsproblem. Därför att då måste du lyckas kommunicera med alla du vill behålla kontakten med så att ni lämnar samtidigt och går till samma ställe.
Så det är nätverksinlåsningseffekter?
Nätverksinlåsningseffekter. Här är caset ganska svagt.
Det får man nog säga, ja.
För att tvärtom som när det gäller digitala plattformar pratar man ju om multi-homing. Att det är lätt att skapa nya konton. Att när du har skapat ett nytt konto, när många lämnar Twitter till exempel så gick de in på Twitter och det var där de annonserade var hittar vi dig nu. Och då är det klart att det är två olika saker, att jag väljer att följa dig på ett nytt socialt nätverk och att du har rätt att plocka ut din kontaktlista så att du kan hitta mig på det sociala nätverket.
Men menar han att det här gäller plattformar specifikt?
Ja, han pratar specifikt om plattformar och det är för att de är det man kallar en flersidiga marknader. De agerar mellanhänder eller matchar utbud och efterfrågan mellan flera grupper.
Just det.
Så de menar att när du har låst in användarna och den lock-in-effekten är tillräckligt stark, då börjar du missbruka din relation till dem för att attrahera affärsanvändare, alltså betalande kunder.
Just det. Till exempel då annonsörer. Då kommer for business-suffixet.
Precis, och där kommer annonsörerna in. Du har ju på många av de här, anledningen till att Facebook är gratis för dig är att annonsörerna betalar och på det sättet subventionerar din närvaro i nätverket, för det är värt det för dem att kunna nå dig.
Ja, så då blir du successivt omgjord till en dataleverantör till det de egentligen vill tjäna pengar på.
Yes. Och sen menar han att när du har låst in businessanvändarna, de betalande användarna, då börjar du missbruka dem också och bara klämmer ut så mycket vinst du kan till dig själv. Och till sist då, det är så här plattformen dör, därför att till slut blir den så dålig för att man har vanvårdat relationen till alla sina användargrupper så gravt att det inte finns något kvar.
Det låter lite som Skype till exempel.
Ja, Skype köptes av Microsoft.
Ja. Det blev inte bättre.
Nej, men frågan är om det var en naturlig plattformsutveckling för Skype eller om korrelationen är vem man blir uppköpt av. Men det låter jag vara osagt.
Ja, för mitt andra exempel är Minecraft och det köptes också av Microsoft. The Great and Shitificator. Är det någon som har kallat dem det?
Nej, det tror jag inte.
Då lanserar jag det omdömet.
Ja, vi noterar det som tips i kommentarerna. Men om man tittar lite ytterligare på det här då. Andra steget här, när man säger att du först vanvårdar relationen till användarna och sen till de betalande affärskunderna, om vi kallar dem så. Ja. Fortfarande så bygger det på att du ska ha den här lock-in-effekten som gör att du är inlåst. Amazon ska ha lyckats döda alla lokala bokhandlar på ett så fundamentalt sätt att ingen kan lämna och gå och köpa en bok någon annanstans och inga nya digitala plattformar uppstått. Då funkar hans teori.
De kan också göra sin egen plattform hur dålig som helst utan att någon kommer på idén att starta en bättre eller att starta en bokhandel igen.
Och här finns ju två saker som då gravt talar emot. Den ena är teoretisk och den andra är empirisk. Vilken vill du ha först?
Den teoretiska naturligtvis.
Doktor var helt rätt att han beskriver att det finns positiva nätverkseffekter. Det är därför du måste få in först användarna och sen affärsanvändarna. Jag skulle till och med säga att det duger inte att göra det i den ordningen. Du måste göra det zigzag hela tiden. Om du tänker dig att du är Uber, då måste du först få in några som vill köra, sen snabbt några som vill åka, sen ytterligare som vill köra, åka. Det är därför det är svårt. Mm. Vad Doktorov inte tar med här är att vinsten som han då pekar ut att de här företagen plockar ut, den är ju beroende av intäkter och kostnader. Intäkterna och kostnaderna är inte konstanta under det här förloppet han beskriver. För ju större plattformen blir, desto större blir de negativa nätverkseffekterna. Alltså det finns en massa folk i ditt flöde som du kanske har kopplat upp dig mot dem eller du har sagt att du gillar något som är snarlikt det. Men i slutet av dagen så vi skapar alla så pass mycket informationsföroreningar i de här sociala nätverken att det kostar att städa upp så att du får se det du tycker är relevant från mig.
Ja, visst.
Men inte det du tycker är larvigt.
Och det är också lätt att relatera till. Instagram fanns väl först bara för Apple och ägdes inte av Meta och Facebook.
Mm.
Och de som var med från början tycker såklart att det blev oerhört mycket sämre när man släppte på alla möjliga Facebook-användare.
Just det. Och det där är ju ett av uppköpen som många ifrågasätter om Facebook skulle fått köpa Instagram. Samtidigt så vittnar ju det är ett sidospår, men det vittnar ju någonstans om att de här riktigt stora, de får ju inte bara de ökade kostnaderna. Du har stordriftsfördelar av att bli ett stort företag, absolut. Men när du blir en stor plattform så vill jag påstå att lika svårt som det är att bygga kritisk massa i början, lika svårt är det att behålla din relevans när du blir tillräckligt stor.
Ja, visst.
Därför att föroreningarna, bruset blir så pass stort.
Ja, och sen är det ju inte samma grej att vara kund i ett multinationellt jätteföretag som i en liten ny startup.
Nej. Och där är ju argumentet för varför de här företagen köper upp små företag. Kritiker hävdar att det enbart handlar om att köpa upp framtida konkurrenter. En annan snälltolkning är att det också handlar om att behålla innovationskraft och momentum för att behålla folk på plattformen. För det är inte så himla lätt.
Mm.
Du har också generationsskiften. Facebook är ju inte det som våra barn kommer att pyssla med i första taget.
Nej, absolut. Men så det här är en artikel som när skrevs den originalet?
Vill du inte höra den empiriska själv?
Jo, absolut. Men först vill jag veta om artikeln. Alltså, hur gammal är den?
Den ursprungliga artikeln kommer från slutet på 2022.
Okej, och den har plockats upp i svensk debatt nyligen, eller halvnyligen?
Ja, i början av 2024 var det en krönika i Dagens Arena av Germán Bender.
Ja.
Den har också plockats upp i april 2023 i ETC och Gigwatch har plockat upp den 2023 i maj.
Har Håkan Lindgren skrivit något? Det vet inte du. Jag spår att han kommer göra det om han inte redan har gjort det. Kan vi se om jag får rätt.
Ta det
empiriska nu.
Det empiriska skälet till att de här två stegen med att suga ut de olika användarsidorna inte funkar, det är att lock-in-effekten skulle i sådana fall, det krävs att du har en monopolställning som gör att du inte blir utsatt för konkurrens av någon annan. Och tittar vi på just sociala plattformar så ser vi att de nyare plattformarna växer till att nå, jag tror den populära grafen är 1 miljard användare. De växer på mycket, mycket kortare tid. Och det är ju för att de ofta använder de befintliga sociala nätverken för att göra reklam för sig själva. Det vill säga användare säger, nu finns jag också på TikTok.
Just det, så det finns en stor mängd väldigt lättrörliga användare.
Ja. Och i det här då så, då håller ju inte lock-in-argumentet längre riktigt. Jag tror att det är fenomen som Doktorov beskriver, och du är inne på detta. Du nosar på observationen att enchitification finns nog.
Ja.
Alltså att plattformar blir sämre över tid. Men att det skulle vara utfallet av en ondskefull strategi för att bara maximera vinst, det köper inte jag, för det håller inte med varken teoretiska eller empiriska argument.
Nej, och tvärtom skulle jag säga att fenomenet finns för att det är nästan omöjligt att alltid vara den lilla alternativa, fräscha, nydanande organisationen.
Mm.
I takt med att du växer och blir äldre så kommer fler härma det du gör som du gör bra, och då är du inte längre unik. Å andra sidan, så när du växer så kan du få stordriftsfördelar och erbjuda ett mervärde, men alla organisationer brottas med den här trade-offen. Det är inte på något sätt unikt för plattformar heller.
Nej.
Jag skulle kunna hävda att min favorit kaffekedja för länge sedan, det var ju Espresso House, men då fanns den bara på ett ställe i Lund.
Mm.
Den har skitifierats, skulle jag vilja hävda. Och sortimentet har strömlinjeformats och det ena med det tredje. Men då går jag till en annan.
Men nu faller vi in i samma fenomen som jag vill påstå har uppstått i den svenska debatten. Det vill säga, det finns någonting så attraktivt i skitifieringsbegreppet att vi bär det vidare och gör vår egen tolkning av det. Det intressanta med Doktorovs text är att den avslutas med kommentarerna. Nu får jag bläddra lite här i mina papper. Han har skrivit flera varianter av texten, men så här står det i den tredje sista paragrafen.
Ja, det här du läser nu heter The Incitification of TikTok.
Ja, det var den som var hans, men i det här belyser han även Facebook, Twitter och Amazon. Jag tror även Google. Han är arg på alla.
Google definitivt. Ja.
Incitification truly is how platforms die. And that's fine, actually. We don't need eternal rulers of the internet.
Ja, nu ser jag vart du vill komma.
Det är nämligen så att då avslutar han alltså sin essä med att säga att skitifiering är hur plattformar dör, och det är helt okej. Okay.
Och då har vi ju konkurrens mellan plattformar.
Och det han sen säger är att konkurrensen är viktig, men framförallt, och det här är sann Doktorov ända sedan tidiga första internetboomen, det är viktigt att individuella användare har sina rättigheter att plocka ut data, att inte känna sig inlåsta. Policymakers ska inte värna lagar som gör att vi cementerar befintliga plattformar, utan värna användarna i första taget. Men när det här då omsätts till svenska texter så blir det ganska snabbt. Framförallt har den svenska beskrivningen av teorin, den har kortats ner till tre steg.
Oh.
Sug in användarna. Sug ut användarna, det vill säga vinsterna.
Mm.
Du hör att det blir en konnotation. Det här är liksom en antikapitalistisk kritik. Och sen så till sist sug, eller de suger. Det vill säga i slutet har du den här plattformen som är otroligt dålig. Och det här används då för att lyfta fram. Det är en så pass bra story att alla vill göra den till sin. Så det används bland annat när Gigwatch lyfter fram det, så är deras exempel att den svenska vdn för Foodora tjänar så mycket mer än en enskild giggare. Och de har jättestora kontor i Stockholm. Därför att helt plötsligt har det blivit ett rent antikapitalistiskt narrativ. Som då ytterligare, det är one step removed från de här empiriska och teoretiska evidensen.
Ja, jag förstår.
Vilket innebär att försöker man förstå Doktorov via de här texterna, då blir det lite krångligare.
Men då skulle jag vilja hävda att det här är egentligen bara ett häftigare ord på det, inte minst du har beskrivit för mig många gånger, nämligen hur det är svårt att växa när du är en plattform. Du har ju många gånger varit inne på att när dina föräldrar går med på Facebook så vill kidsen inte längre vara där. Och det är klart att i något märkelse så försämras då plattformen, men då är det ju just för att människor går någon annanstans.
Och vill man roa sig med ett parti av whack-a-mole, du vet det här med när man ska slå krokodiler eller mullvadar som sticker upp på Tivoli, du får så tror jag, om jag ska göra en förutsägelse, att man kan leta efter debattörer som på en och samma gång hävdar att en shitification är beviset för allting som händer just nu, och samtidigt hävdar att de stora teknikbolagen har monopol. För de två positionerna är svåra att hålla samtidigt.
Just det, precis. Det känns bra att jag har fått lära mig ett nytt ord. Har du något tips?
Jag har ett tips. Svenskarna och internet, känner du till den undersökningen?
Jajamän.
Det är Internetstiftelsen som årligen gör en undersökning och kollar hur människor använder teknik på olika sätt. De har släppt en undersökning som heter Svenskarna och AI, som jag tänker mig att du och jag ska grotta lite i till ett kommande avsnitt. En lite dystra nyheten är att det visar sig vara ganska många människor som tror att AI kommer ha en negativ effekt på samhällsutvecklingen. Jag misstänker en viss fysiker som heter Max Tegmark för att kanske ha satt denna prägel i ett sommarprat.
I sitt sommarprat, ja.
Så kan det vara. Men det är roligt att de gör undersökningen.
Har de då någon slags förklaring till vad AI är, eller får man svara på deras frågor utifrån vad man tror är AI?
Jag har inte tittat på undersökningsdatan, så det ska jag inte svära på än.
Nej. Det låter verkligen intressant att kika närmare på. Ett datasetstips.
Ett datasetstips, precis.
Tack för idag.